Vi vill tydligt poängtera i detta avsnitt att de gånger vi nämner ex-pojkvännen eller pojkvännen så menar vi ex-pojkvännen till Tova Moberg. Det är en man som vi också i detta avsnitt väljer att kalla för Erik.
Och hon har även uttryckt saker som kanske det hon själv säger att förmodligen kommer jag inte att överleva det här, säger
hon. Hon är rädd för att dö.
Hon har uttryckt det vid flera tillfällen i denna dagbok. Ja, hon säger till och med att hon tror att när den här kommer att läsas kanske inte jag lever, säger hon.
Vi vill börja med att djupt beklaga den fruktansvärda saknad och sorg som anhöriga till Tova Moberg just nu genomlider. Vi har också valt att censurera vissa namn och händelser i fallet. Det är lördag kväll, den 13 maj 2017. Tova Moberg, 19 år, sitter i bilen och det är mamma som kör. Hon ska bli avlämnad hos en kompis som vi väljer att kalla för Maria. Mamma stannar cirka 100 meter ifrån en ICA-butik strax utanför ett brunt lägenhetshus i Forsa. Klockan är då cirka 21.45 och strax innan Tova lämnar så kommer de överens om att Tova ska ringa mamma när hon vill bli hämtad igen. Kompisen Maria berättar att hon nyligen kommit hem ifrån en resa i Mallorca. Hon och Tova talas vid under lördagskvällen då de bestämmer att de ska ses eftersom de inte setts på ett tag. Maria säger att hon ska gå på fest i Näsviken och de kommer överens om att Tova också ska komma dit. När de talas vid så säger Tova att hon inte har någon alkohol. Hon säger att hon ska komma nykter till festen i egen bil. Men Tova kommer aldrig. Och hon ringer inte heller upp mamma för att be om skjuts hem igen. Eftersom Tova aldrig dyker upp på festen så ringer Maria upp henne. Och klockan är då runt 1 på natten mot söndagen den 14 maj. Enligt Maria låter Tova berusad som säger att hon sitter i en bil med ett sällskap som åker omkring i Hudiksvall och festar. Hon säger också till Maria att hon inte känner personen som kör bilen. Och de kommer under samtalet fram till att Tova och sällskapet i bilen ska hämta upp Maria på den fest som hon befinner sig på. Men efter ytterligare 20 minuters väntan så har Tova Moberg ännu inte dykt upp och vännen Maria ringer då ännu en gång. Tova säger nu att hon är hemma hos pojkvännen, som vi väljer att kalla för Erik. De vill ut och åka bil igen, men Tova säger att de inte har någon skjuts. Och när Maria lägger på luren för sista gången så är klockan mellan 01.15 och 01.30.
Det är 20.40.
Natten blir till söndag morgon. Och det är den 14 maj. Klockan 14.34 så larmar mamma till Tova polisen och anmäler dottern försvunnen. Hon berättar om bilfärden till Forsa centrum under lördagskvällen. Om att hon skulle hem till vännen Maria och om festen senare i Näsviken. Men mamman berättar också om att hon fått reda på att Tova varken varit hos Maria eller på festen i Näsviken. Utan istället hos pojkvännen Erik, boende på Fräne 40, Forsa. Anhöriga ger också omedelbart medgivande till att man går ut med bild på Tova i pressen. Och drygt en timme senare så påbörjar polisen sitt arbete i jakten efter den försvunna flickan. Klockan 15.59 begär man pejling och mobiltelefonen som ger uppkoppling mot en mast kring gården Fränö. Man kan också se att Tovas mobiltelefon stängdes av under natten klockan 02.20.
Tova beskriver, hon har ju använt den här dagboken. Det här var en dagbok, vad jag förstår, som ingen egentligen visste om att hon skrev. Inte hennes föräldrar, därför att dagboken dök upp Efter att Tova hade berövat livet och den här utredningen, mordutredningen, hade startat, så lämnades över tillsammans med ett USB-minne. När man då läser den här dagboken så ser man ju då det hon beskriver ju olika händelser som har inträffat. Hon beskriver då, ja, kontakter och vad som har varit. Hon beskriver tillfällen då hon har blivit hotad. Hon har ringt, eller den tilltalade har ringt henne, hotat henne. Hon beskriver hur hon får avbryta sina kontakter med sina väninner, hur hon får begränsas i sin skolgång, i sitt arbete som hon tillfälligtvis hade. Och hon har även uttryckt saker som kanske det hon själv säger, att förmodligen kommer jag inte att överleva det här, säger
hon. Hon är rädd för att dö.
Hon har uttryckt det vid flera tillfällen i denna dagbok. Ja, hon säger till och med att hon tror att när den här kommer att läsas kanske inte jag lever, säger hon.
Den 14 maj 2017, dagen då Tova anmälts försvunnen, så håller polisen ett första förhör med hennes ex-pojkvän, som vi kallar för Erik. De är då på plats vid gården där Tova senast ska befunnit sig. Förhöret pågår under 15 minuter och ex-pojkvännens första utsaga lyder följande. Erik berättar att Tova var hemma hos honom på fest under lördagskvällen. Där fanns också Erik, han själv, samt två andra manliga vänner. De drack groggar tillsammans och mellan klockan 23 och 24 så säger Erik att Tova lämnar adressen för att åka på festen i Näsviken. Totalt ska Tova befunnit sig hemma hos honom under cirka 2 timmar. Och när de andra två vännerna åkte för att handla groggvirke så är de borta i 15-20 minuter enligt Erik. Under den tiden ska Tova ha hittat skjuts i Facebookgruppen Vem kör? Där man kan beställa svart taxi. Erik nämner också en annan man vid namn. Han säger att han tror att det var denne man som hämtade upp Tova i en mörkgrön Audi eller Passat. Han säger att han ser när Tova hoppar in i bilen i baksätet efter cirka 10 minuters väntan, 100 meter ifrån huset. Erik säger att han inte vet något om att Tova har en ny pojkvän. Men han har en känsla av att det finns någon som hon ser mer frekvent. Han berättar också att Tova bar en svartvit rutig kjol, en svart luvtröja samt vita Adidas med strecken i guld. Till sist säger han att när vännerna kom tillbaka satt de upp och festade under natten i huset. Han kan inte uppge hur länge. Samma kväll hålls förhör med de andra vännerna till Erik på adressen. Och redan då upptäcker polisen att någonting inte stämmer. Någon av de tre ljuger. För enligt en av vännerna så ska Erik ha diktat upp en historia som de alla ska hålla sig till. Vännen som vi väljer att kalla för Daniel sa först följande. Daniel säger att han var hemma hos Erik under lördagen. Han själv bor även i en husvagn på gården. Runt 19-tiden så börjar Daniel dricka alkohol och runt 21-22 så anländer Tova Moberg till huset. Daniel befann sig då i husvagnen och såg inte när Tova anlände. När han senare gick in i köket så var hon redan där. I huset fanns även den andra vännen samt Erik. Daniel säger att det endast var de fyra i huset under kvällen. Han var full, Tova också, men stämningen var god. Runt klockan 22.30 till 23.00 så säger Daniel först att han och den andra vännen lämnar huset för att åka och titta på en cruising. Och vad Daniel förstått så har Tova lämnat huset och Erik strax efter det att de lämnat. Hon skulle enligt honom få skjuts av någon till Näsviken. Daniel och kompisen kom tillbaka till huset runt 01.00. De fick då skjuts av en annan killkompis och hans flickvän. Men det finns ett problem. Daniels version stämmer inte överens med vad den andra kompisen säger om vad som hände kvällen då Tova försvann. Vi kallar honom för Patrik, som säger följande till polisen. Patrik berättar att han befann sig i huset i Fränö. Han började dricka runt 21-tiden och vid samma tid anlände också Tova. Patrik säger att han inte vet hur Tova kom dit, bara att hon fått skjuts till Forsa. Och i huset säger han att Tova, Erik, Daniel samt han själv finns. Han säger också att han och Daniel åkte till Hudiksvall runt 22.30 till 23.00 för att köpa groggvirke. Daniel fick köra då Patrik hade blivit av med sitt körkort. När de kom tillbaka så var bara Erik kvar i huset. Och vid 24-tiden så säger Patrik att en vän kommer och hämtar honom och Daniel. Därefter får de skjuts till Delsbo på cruising. Patrik kommer tillbaka runt 02. Då går han och lägger sig för att vid 7-tiden på morgonen åka till Iggesund. Polisen som pratar med Daniel uppger att Patrik uppgett en helt annan version om vad som hände under kvällen. Vem ljuger? Daniel säger då att Erik sagt åt honom och Patrik att berätta en version för polisen som Erik själv uppgett. Erik ska ha sagt att han är orolig för att bli misstänkt för något. Han har också sagt till Daniel att säga att de var tillsammans under hela kvällen, alla fyra. Men Daniel säger att han nu ska berätta sanningen. Kvällen börjar med att han själv och Erik sitter och dricker i huset. De åker till Forsa för att hämta Tova vid Ica. Daniel kör och han hade även druckit alkohol. Det var delvis därför han valde att först ljuga om hur Tova kom till gården, säger han. När de kommer tillbaka till huset så skickar Daniel ett sms till en kompis, som vi väljer att kalla för Andreas, om att han ska komma och hämta Daniel. Då är klockan 22.02. Andreas anländer efter cirka 5 minuter och Daniel går ut till bilen. I bilen sitter Andreas, Patrik samt 2 andra vänner och därefter så åker de tillsammans till Delsbo och sedan till Hudik. Daniel och Patrik åkte sedan hem till en kompis och sov där. Erik hade sagt till dem att han skulle ha besök av en tjej i huset, så det var bättre om de inte kom dit. Polisen inser nu att de har ett gap mellan klockan 22.02 resten av natten mot söndagen den 14, då man egentligen ännu inte vet någonting om vad som hänt Tova, eftersom vännerna till en början ljög. Och lögnerna ifrån Erik skulle bara ha börjat. Söndagen började leda mot sitt slut, men polisen hade redan nu fått en rad olika ledtrådar som snart skulle leda dem in på rätt spår. Men innan dess så ringer någon till polisen. Det är Erik, ex-pojkvännen. Han ringer och förklarar att han är Tovas ex och att 2 manliga poliser tidigare under dagen har varit där och pratat med honom. Men att han nu har nya uppgifter att lämna till polisens fördel. Han förklarar att Tova hade hört av sig till honom och frågat om hon kunde komma dit i väntan på att åka till festen i Näsviken. Hon skulle ha skickat ett sms och frågat om det var okej, varpå Erik bjöd in Tova. Han berättar också om vännen Maria som väntade på att Tova skulle komma till festen, men att Tova ljög för kompisen då Maria ringde. Då Tova sa att hon var ute och åkte bil med några vänner till Maria, så säger Erik att hon ljög för att hon inte ville berätta att hon var med honom. Egentligen så var hon där hela tiden. Men han håller fast vid att det sedan dyker upp en man av utländsk härkomst för att hämta upp Tova och köra henne till festen. Han kan inte se bilen som hämtar upp Tova, men tycker sig se att hon sätter sig i baksätet. Han säger också att Tova ska ha ljugit ytterligare en gång om vart hon skulle till vännen Maria, som ringer och undrat vart hon är. Erik säger att han tror att Tova har ljugit om vart hon ska, både inför honom och inför vännen. Han berättar också om att Tovas telefon varit död mellan 2:30 till 3, då han ska ha försökt att ringa, samt om att Tovas föräldrar kom och besökte honom under morgonen på söndagen för att de trodde att Tova möjligtvis befann sig där. Under samtalet så pratar Erik flertalet gånger om att man har letat överallt kring gården, om att det inte finns ett enda spår av Tova. Han säger också att det är viktigt att man får tag på vem det är som hämtade Tova. Han säger att då har polisen någonting att gå på. Och allt tydligare blir det att Erik egentligen försöker leda polisen in på fel spår, vilket han totalt misslyckas med. Tvärtom så ger han sig själv mer uppmärksamhet. Man gör en sammanfattning av vad man dittills vet om vad som hänt fram till söndagen. Då Tova är anmäld försvunnen så håller man förhör med Maria och förstår att Tova och Maria aldrig sågs under kvällen. Tova åkte istället till expojkvännen. Man har pejlat hennes telefon samt fått reda på när den senast var påslagen. Man har hållit några första inledande förhör med vännerna på adressen och beslutat sig för att hämta in dem samt expojkvännen misstänkta för delaktighet i människorov. Man har också gjort 2 första sök med hund, på samt runt omkring adressen, utan att först hitta några spår. Men under måndagen så får polisen ett genomslag. Man har utökat sökområdet och kriminalsökhunden Brysk kallas till platsen under måndagen. Det är tidig morgon och det första uppdraget hunden och hundföraren får är att söka av halvön efter spår eller människa. Hunden som söker är utbildad för att hitta människa, blod, likvätska, sperma eller kroppsdelar. Först går man igenom hela halvön för att grovt göra ett sök i hopp om att hitta en människa, men det ger ingenting. Hunden och föraren koncentrerar sig då istället på att söka efter spår runt bostadshuset. Och på gårdsplanen, mellan huset och en verkstad, så finns en grusplan med grovgrus. Och där markerar hunden Brysk. När polisen tittar närmre så ser det ut att vara blod. Klockan är då cirka 09.00, måndagen den 15 maj. Sökarbetet fortsätter sedan i närområdet och ner längs en mindre väg som leder ner mot sjön på baksidan av gården. Strax bakom gården på en väg markerar Brysk igen. Den här gången i en lövhög mitt på vägen. När man tittar närmre så ser man också här blodstänk på löven. Och ett tredje fynd görs nere vid vattnet bredvid en stuga, där man också hittar blod i lingonriset. På grund av de fynd som man hittar runt gården så kommer under måndagen den 15 maj sjöpolisens dykgrupp till platsen, då man gjort ytterligare fynd med hund kring sjön. Då klockan slår cirka 23 så beordras dykarna att söka efter ett spår orsakat av en skottkärra med början ifrån en grusstrand ut i vattnet i sjön. Cirka 22,5 meter ifrån uddens norra hörn så finner man en upp- och nedvänd skottkärra i cirka 180 cm djupt vatten. I den så finner man också Tova fastsurrad och fasttejpad med silvertejp. Hon är död, mördad.
Ex-pojkvännen fördes in i Hudiksvalls tingshus under en gul filt. Väl inne i rättssalen såg han mycket tagen ut. Rätten gick på åklagarens linje och häktade mannen misstänkt för mord på den högre misstankegraden. 22-åringen nekar till brott men har en inte helt sammanhängande berättelse av vad som hänt under natten.
I åtalet målar åklagaren upp en motivbild av en svartsjuk ex-pojkvän som under lång tid hotar och även fysiskt misshandlar Tova Moberg.
Ja, det har förekommit med en massa alkohol bland annat. Med hänsyn till det så är väl minnesbilderna kanske inte helt klara.
Man har ju begränsat hennes liv genom att förbjuda henne umgås med sina väninnor, begränsa hennes möjligheter till arbete, till träning och allt skolgång.
Enligt åtalet ska ex-pojkvännen den 14 maj i år först ha tagit strypgrepp runt Tova Mobergs hals och sen slagit henne med den här hammaren i huvudet och på hennes kropp upprepade gånger tills hon dog.
22-åringen var sedan tidigare i år anmäld för att ha misshandlat Tova. Även dessa anklagelser nekar han till.
Därefter så har de placerats i en skottkärra, vidas in i tråd och silvertejp som man säger. Och sedan lagt en färg över det där för att det ska sjunka. Och så har de förskjutit vatten då där hon har påträffats utanför, då, cirka 10 meter utanför stranden.
Hon har ju dött i följd av yttre våld. Hon inte, har inte avlidit i följd av att hon har hamnat i vatten utan det skett tidigare, så långt jag är beredd att säga.
Vi väljer att i detta avsnitt inte läsa upp detaljer kring den psykiska och fysiska misshandel som Tova Moberg har fått gå igenom. Utan vi sammanfattar här istället punkter där man anser att ex-pojkvännen Erik gjort sig skyldig till diverse brott gentemot Tova i en stämningsansökan. I flertalet förhör med Erik samt vänner och andra anhöriga till Tova så får polisen en klar bild om vad motivet kan ha handlat om. Det handlar egentligen inte om Tova, utan det handlar om att Erik ska ha varit mycket svartsjuk. Och ofta har han och Tova hamnat i bråk. Flera gånger så har det handlat om ett kontrollbehov och att undersöka telefoner, vart Tova befunnit sig samt vilka hon umgåtts med och vart hon arbetat. I den första punkten så läser vi om ett tillfälle i Umeå under tiden den 1 april 2015 till juni 2015. Då ska Erik ha sagt att han ska dränka Tova i en älv. Han ska också ha knuffat henne mot marken och orsakat henne smärta. I den andra punkten läser vi om en misshandel kring den 26 februari 2016. Då ska Erik ha dunkat Tovas huvud mot en vägg samt tilldelat hennes slag mot huvudet. Händelsen inträffade efter ett födelsedagskalas. I den tredje punkten läser vi om olaga hot och tvång under perioden den 1 januari 2016 till den 18 december 2016. Då ska Erik ha sagt att Tova skulle komma att misshandlas eller dödas om hon inte slutade umgås med fyra av sina väninnor. Också att hon skulle komma att misshandlas om hon deltog i viss skolundervisning samt utförde arbete i hemtjänsten. Detta ledde till att Tova nämnvärt förlorade den tidigare kontakt hon haft med sina vänner samt förlorade tid i skolan och på arbetet. I den fjärde punkten läser vi om misshandel som inträffat någon gång under tiden den 1 oktober 2016 till november. I den femte punkten läser vi om olaga hot omkring. I den sjätte punkten läser vi om olaga hot natten till den 24 december 2016. Erik ska då under ett telefonsamtal ha sagt att Tova ska dö. Därefter följer ytterligare 8 punkter. I samtliga fall handlar det om olaga hot, misshandel eller hot om att Tova ska mördas. Och det här ger polisen en klar bild om vem Erik egentligen har varit för Tova Moberg. Man har också nu förstått hur deras förhållande har påverkat Tova enormt i hennes vardag såväl som i hennes privatliv.
Söndagen den 14 maj skulle 19-åriga Tova Moberg delta i en simtävling, men dök aldrig upp. Över ett dygn senare hittades hon död i en sjö söder om Hudiksvall. Hennes 22-årige ex-pojkvän misstänks för mordet och har under veckan förhörts två gånger. Han nekar till att ha mördat Tova och har istället gett sin egen version.
Vi ska till Hudiksvall nu. Malin och Tander är på plats där och du har åklagaren med dig.
Ja, jag är väldigt nöjd att man fattar det här beslutet, för nu innebär det ju att de har i princip skuldförklarat honom och i stort sett på alla punkter som man är åtalad för dem. Och det är jag nöjd med.
Är du förvånad eller var det ett väntat beslut?
Ja, förvånad. Ja, jag är ju inte förvånad. Det här var ju vad jag hade förväntat mig och även hoppats på. Så att det är jag ju nöjd med. Så att på så sätt vill jag inte påstå att jag är direkt förvånad. Men man vet ju aldrig. Det är ju en omfattande process vi har haft. Så att man kan ju aldrig vara säker.
Det har varit en lång rättegångsprocess. Idag är inne på 9:e och alltså sista dagen. Hur har du upplevt den här processen?
Jo, den har ju varit väldigt känsloladdad. Det har ju varit mycket sådana saker. Och ja, den har ju varit lite kämpig stundtals, men den har väl samtidigt förlöpt ganska bra ändå. Hela processen tycker jag. Fast den har ju stundtals varit väldigt känsloladdad. Det ska man väl säga.
Vad tycker du om försvaret och pläderingen som vi hörde nu i eftermiddags?
Det är ju klart att försvaret har väl sett som sin uppgift att hitta brister och eventuella alternativa förklaringar till vissa saker och som händer. Så att det är klart att han har ju lagt fram en hel hypoteser och teorier.
Den åtalade 22-åringen och ex-pojkvännen som vi har pratat om i det här avsnittet är skyldig till mord på 19-åriga Tova Moberg. Det slår tingsrätten fast. Han ska nu genomgå en rättspsykiatrisk undersökning innan påföljden meddelas. Och åklagaren har yrkat på livstidsfängelse. Det besinningslösa våldet och hur hennes kropp har hanterats efter mordet är skäl som gör att mannen bör dömas till livstidsfängelse. Om han bedöms frisk, anser åklagaren. Det han har utsatt den här flickan för är så pass omfattande våld. Hon har befunnit sig på en ödslig plats, helt chanslös, för att kunna freda sig. Och där har han brutalt och hänsynslöst slagit henne till döds. Enligt åtalet så orsakades Tovas död av minst 20 slag mot huvudet och kroppen med ett verktyg eller liknande. Ex-pojkvännen Erik har också tagit stryptag på henne och därefter placerat henne i sjön. Han ska även ha sett till att kroppen senare ska ha flyttats ut på djupare vatten för att undgå upptäckt. Samtliga uppgifter och de uppgifter som vi valt att inte ta med i det här avsnittet finns att läsa om i det förundersökningsprotokoll som polisen sammanfattat kring utredningen om mordet på Tova Moberg. Du har lyssnat på mig, Sebastian Krantz, i podcasten Svenska mordhistorier. Tack för att du har lyssnat.